Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Tack Gud. Med ändlös sång vill vi ära Gud. Visst vill du också ära Gud med din sång och med ditt liv? Visst är det så? Du är så välkommen, du som är här i gudstjänstlokalen, Redbergsvägen 19. Så välkommen att följa oss via Facebook, gudstjänsten från Göteborgskyrkan här. Du är så välkommen, du som sitter eller står eller är ute någon helt annanstans. Men scrolla inte bort oss, utan stanna till. Ge det här en chans att vara med och prisa Gud och lyssna till Guds ord. Och vi hoppar direkt in i Johannes evangelium och fortsätter där från kapitel 7 och vers 37 igen. Det som är så otroligt spännande med Johannes evangelium, det är att ju mer man läser det, ju mer förstår man att det finns som man inte har fattat förut. Och så är det när man läser Bibeln tillsammans med den helige ande och med ett ödmjukt hjärta och förstår, jag kan lära mig mer. Är det någon här inne som kan lära sig mer? Och där du är någonstans så är det vi rätt många. Så jag ska läsa den här texten, och är det så att du känner, oj, nu har jag nog missat några kapitel, eller det har du verkligen gjort, då kan du se på vår hemsida goteborgskyrkan.se, och så kan du se predikningar som har varit, och då bara ser du på hemsidan där hur man kan komma dit hen. Så kan du vara med och komma i fas. Så här säger bibelordet, Johannes 7, och så läser jag vers 37 igen. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och för att koppla tillbaka till förra undervisningen, så handlar det här om att Jesus trädde fram på den största dagen, högtiden, lövhyddohögtiden. Så man firade för att man hade haft, det var skördetid, eller att skördetiden skulle komma och bryta fram. Men också för att Gud tog hand om dem i öknen. Och där man också speciellt minns hur Mose slog på klippan och så strömmade det vatten utifrån klippan. Och sedan när han talade till klippan och så strömmade vattnet ur klippan. Och denna klippan var en förebild på Kristus. Och det här vattnet är en förebild på livet i den helige ande. Så prästarna under den här lövhyddohögtiden, de öste vatten där över altaret, man hade sina processer. Men så är Jesus bara där och uppfyller allt sammans som ska komma. Och det är det här som är så fantastiskt med Bibeln. Det finns fortfarande någonting som ska komma. Det finns mer utav den helige ande. Och för de här lärjungarna tyckte det var jätteintressant. Men vi ska läsa om människor som bara dömde ut, bara kritiserade, bara var hårda i sina hjärtan. Precis som vi kan möta runt omkring oss idag med bitterhet och otro och maktkamp. Men för den som tror så vet vi att den helige ande redan är utgjuten. Och detta livet finns i oss. Och för att förstå en bild lite senare, så är vi som kristna templet för den helige ande. Och från detta tempel så ska det strömma liv. Jesus talar också om ett tempel som ska byggas upp. Det var att han skulle uppstå. Men också om den församling som han skulle bygga upp. Där livet, Guds boning, Guds närvaro skulle bo. Så var bor Gud nu? Han bor i sitt tempel. Var är hans tempel nu? Inte byggt av människohänder, utan Kristi kropp, Guds församling. Så var är Guds boplats? Var finns det hopp? Var finns det härlighet? I församlingen. Så tänk på vad du säger om Guds församling och var med i det här. Och så står det de här verserna. Nu är det lite sorgligt här hur människor reagerar mitt i det här fantastiska. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sa: han är verkligen profeten. Andra sa: han är Messias. Och andra: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Alltså vilka drastiska uttalanden man gör. Och vilka tydliga åsikter man hade om vem Jesus var eller inte var. Och det är ju likadant idag. Människor har en åsikt. Och så inbillar man sig att min åsikt, den är sann. Men det är bara tron på Jesus Kristus som leder dig till en uppenbarelse om honom. Och att du ödmjukar dig. Så kan du tycka och tänka hur mycket du vill. Och de som skulle vara ledare för de troende, de är mest fördömande. De är så lagiska så att de håller inte ens lagen själva. Men de dömer ut andra med hjälp utav lagen. Då träder en speciell man fram som var med i stora rådet. En som hade mött Jesus en natt. Han hette Nikodemus. Och han var en auktoritet. Ja, han var också en farisé. Men han hade börjat tro på Jesus. Först i hemlighet. Och han var med i det högsta rådet. Och de frågar: finns det någon i stora rådet som tror på honom? Och nu är det en man som har blivit frimodig. Och så säger han så här. Lyssna, vers 50. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? Alltså, det här är så fantastiskt att Nikodemus, han börjar inte berätta: jag har mött Jesus i smyg och nu ska jag ge min story. Han kastar inte pärlor åt svinen. Han delar inte det åt de här människorna som inte hade den tron, inte den övertygelsen. Han talar till dem på deras nivå. Och då handlar det om lagen. Och så säger han egentligen att ni håller inte lagen. Och i versen innan så säger de att den som inte höll lagen, han liksom skulle ju vara förbannad. Så han är ju så rak och tydlig. Och så bara efterlyser han: kanske vi ska hålla lagen här. Vi dömer ingen förrän vi har lyssnat på honom. Hört hans berättelse. Så säger ju lagen. Och så tar vi reda på vad han har gjort. Hur svarar man när någon bara enkelt säger sanningen? Då kommer den här religiösa, förlåt, vreden fram och falskheten fram. Och så säger man: är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer ifrån Galileen. Alltså, då ska man på något sätt ge honom en stämpel. Du är från fel plats. Han var säkert inte från Galileen. De säger: det kommer ingen profet från Galileen. Men egentligen så visste de att profeten Jona exempelvis, han var från Galileen. Och han var ju en ganska så stark profet. Men man säger saker som inte är sanna med en anklagande ton. När någon träffar hjärtat och talar sanningen, istället för att bekänna sin synd, ödmjuka sig, börja tro, så börjar man istället att stämpla, att förbanna, att anklaga, att håna, att stöta ut. Detta är fel. Nikodemus, han svarar inte på det. Men lite senare så ser vi att Nikodemus fortsatte att följa Jesus ändå. När alla andra är borta, förutom Josef från Arimatea som också följde Jesus i smyg, då träder han fram tillsammans med Josef från Arimatea och är med och smörjer Jesu kropp när han har dött. Med så mycket salvor och så mycket sånt som luktar gott. Och han ger så mycket till Jesus. Jag tycker det är fantastiskt. Tycker inte ni det? Så det här säger oss någonting. Det finns människor där som kanske ligger lite lågt just nu, men som kommer att träda fram och vara jättefrimodiga snart. Men det finns också de som är så kaxiga, vet allt, dömer människan, trycker till. De kommer bara att förlora sitt inflytande. För det kommer ett nytt inflytande av liv. Ju mer Guds rike framträder, ju mer Jesus blir Herre, så är det andra personer som får inflytande. Och det är det vi är kallade till. Så därför så vill jag att vi hoppar in i Hesekiels vision ifrån Hesekiel 47. Och så ska vi läsa om just den här strömmen ifrån Gud. Och så ska du själv, du och jag, se det finns olika nivåer av influens, påverkan av den heliga ande i våra liv, i våra lokala församlingar, i Guds församling i helhet. Är ni med? Yes! Slå upp du också. Hesekiel 47, eller du har förmodligen en bibelapp eftersom du sitter vid en padda eller en dator eller telefon. Så följer du med mig. Jag har en pappersbibel. Tack att det fortfarande finns sådana man kan läsa. Så står det så här. Alltså, när Hesekiel får det här så lever han i exil, alltså i fångenskap. Han lever liksom inte i Jerusalem. Det finns inte ens något tempel. Det är bara nedrivet. Så ser han den här synen. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Till husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Sedan gick mannen med ett mätsnör i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet. Och det räckte mig till vristen, eller till anklarna som vi säger. Och det här är den första nivån. Alltså templet, alltså källan för den heliga andeström. Det var templet. Vattnet kom ifrån templet. Vi ska förvänta oss i dessa dagar när anden är utgjuten att den heliga ande kommer ut från församlingen, för anden är given till församlingen. Vi är döpta i den heliga ande. Vi är smorda med den heliga ande. Vi flödar med den heliga ande. Så vi kan inte bara, åh Gud, om du någon gång vill så gjut din ande en gång till. Anden är utgjuten. Frågan är om vi vill flöda med den anden som är given. För att förstå det här behöver vi läsa om vad Jesus själv säger i Johannes evangelium. Om vad den helige ande skulle göra. Och på vilket sätt han visar sig vara en person. Och hur praktiskt den helige ande hjälper. Så om vi nu tänker att den helige ande är lite så vi skvalpar lite med honom. Alltså han berör oss till vristerna. Han tar tag i våra liv och vi gör en omvändelse till Gud. Men vi är inte överlåtna. Så läser vi från Johannes evangelium. Följ med nu kapitel 14. Och så tror jag att det ska fungera rent tekniskt att också de här verserna kommer upp. Vi börjar med vers 16. Och så står det. Om jag ska be fadern, han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Och så står det i vers 17. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Och så vidare. Den helige ande betyder att han är en hjälpare för oss. Men inte en assistent. Inte en som springer. Gud, hjälp mig nu. Gud, fixa det åt mig nu. Gud, om jag ska tro på det så får du sannolikt göra det. Nej, han är den ledande personen i våra liv. Men han bistår oss att tjäna Gud under hans ledarskap. Hängde du med nu? Den helige ande är mera som en coach som är kallad att stå vid våran sida och peppa oss att göra rätt, att göra det som är rent, att hålla fast, att göra gott när allting bara verkar Jag orkar inte längre. Så säger han, du kan. Ett steg till. Du kan övervinna det här. Jag ger dig kraft. Jag älskar dig. Jag stöttar dig. Alltså, det är ju underbart om den heliga ande tar tag i våra brister. Men vi vill ju också att det ska vara lite högre nivå. Vill du ha en högre nivå av hjälparen i ditt liv? Ge mig en hand eller en ankel eller ge mig någonting. Och du kan få vara med om en ny nivå. Så står det också i Johannes 14 och 26. Jag läser vidare. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och när jag läste det för första gången, det är ju några år sedan nu, så tänkte jag, om jag läser mycket om Jesus, då kan jag bli påmind om mycket. För det kan jag behöva. Och det har hjälpt mig. Så jag läser mycket om vad Jesus har undervisat mig. Så kan han vara en lärare och undervisa mig. Och smörjelsen inom oss handlar inte om en känsla. Det handlar om läraren, den helige ande. Han är smörjelsen som undervisar oss. Så om du bara tänker den heliga ande är en hjälp, om jag behöver honom så kan jag tillkalla honom. Men så är det inte, han är läraren. Han är påminnaren. Och hör här nu, han är sanningens ande. Det här står ju tre gånger i det här sammanhanget. Hur ofta kallar vi den heliga ande för sanningens ande? Jag tror att det vi mest missar med heliga ande är att han är helig och att han är sanning. Håller du med mig? Och hur ska vi få reda på sanningen när det är så mycket lögner och förtal om människor, om andra, om den, kanske till och med om dig eller mig? Jo, genom att sanningens ande bor inom oss. Woo! Så läser vi i 14:26, eller förlåt, nu går vi till 15:26. Och så står det så här. När hjälparen kommer som man ska sända från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Alltså det här är så starkt att när den heliga ande kommer inom oss och inte bara här vid fötterna men det börjar där, då kommer vi att ge det vittnesbördet om Gud som är sant. Vi kommer inte vittna om oss själva hur bra vi är och jag klarade av våran kristen och jag kan döma dig och jag vet hur det funkar. När den heliga ande inom mig, det är vittnesbördet om Jesus. Behöver du en ny nivå av den heliga ande i ditt liv? Behöver vi kraft att vittna om Jesus? Ja! Ännu mer än förut. Och så står det också i vers 27. Eller förlåt, den har vi läst. Vi läser 16, kapitel 16, vers 7-8. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Så den helige ande, han är den som överbevisar om synd och dom och rättfärdighet. Och vet ni vad den helige ande säger om synd? Han säger, synd är att de tror inte på mig. Jag tänker liksom, är det den värsta synden? Ja, det måste det vara, för det är den synden som får dig att gå evigt förlorad. För du tror inte på Jesus. Och det är den tron, om du tror på Jesus, som får dig att bli frälst. Så det här är det viktigaste av allt. Och den heliga ande säger till den människa som inte tror på Jesus. Du går förlorad utan sonen. Utan tron på Jesus som din frälsare så går du förlorad. Ja, men jag trodde att den heliga ande först och främst överbevisade om rökning, om alkohol, om sex och så vidare. Den heliga ande säger du går förlorad om du inte tror på Jesus Kristus som Messias. Förstår ni hur viktigt det är? Att säga det som är sanningen till människorna. Men när vi tror på Jesus Kristus så kommer den heliga andes flöde. Och det börjar med anklarna. Och vi börjar gå med Gud. Och det blir förändringar i våra liv. Och sen så står det vidare. Jag tror vi ska läsa, hoppa tillbaka till Hesekiel. Och läsa vidare om mannen med mätsnöret. Är ni med? Anklarna. Nu kommer det upp till knäna. Sedan mätte han, vers 4, sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig där gå genom vattnet. Och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet som då räckte mig till höfterna. Nu flyttar jag den här för att jag ska illustrera det här. Anklarna kommer nästan inte med. Men så här, nu har vi plaskat lite ytligt med Gud. Men när det kommer upp till knäna, då blir det lite djupare. Och Jesus blir mer och mer herre i våra liv. Vi tappar lite kontrollen. Hur kan jag veta det? Den här sommaren har jag sprungit i vattnet på långgrönt. Eftersom vårt barnbarn har varit med och badat, då ska det vara långgrönt. Och det är så underbart att springa när det är långgrönt, eller hur? Och man springer, man bara lyfter lite grann. Men så kommer det knähöjd. Då liksom, och jag stel i gubben och ska liksom upp liksom med knäna över. Det går inte långsamt. Så kommer min måg, han bara whoop, springer. Han har liksom en annan ålder och kropp. Och så bara känner jag, ja men så är det. Sen är det också så när man står i vattnet så visar man ju lite olika nivåer av kött, eller hur? Och när jag står på det långgrönta, ja då syns ju nästan hela min kropp. Alltså det är rätt så mycket kött när det bara är vatten till anklarna. Det är rätt så mycket kött när det bara är vatten till knäna. Men när vattnet, inflytandet, beroendet av den heliga ande kommer upp till midjan och höfterna, då händer det någonting. För Bibeln är så tydlig med, och Israel eller människorna på den tiden förstod att de här delarna, höfterna, symboliserar människans egen styrka. Så när vi ger upp vår egen styrka och Guds ande får bli våran styrka, då börjar det bli någonting med den heliga ande. Och då är det bara hälften kött som syns. Är ni med i bilden? Är du med i bilden? Bra. Tack och lov. Så nu ser du det här. Nu är det liksom, nu är det upp hit. Nu handlar det om att det går nästan inte att springa. I alla fall inte för mig. Och jag tänkte, om jag har vatten hit upp och Usain Bolt har vatten hit upp, då kanske vi springer lika snabbt. Eller vad tror ni? Nej, men han är mycket starkare. Ja, men han, då ska ju han springa under. Ja, han är ju starkare i ben än dig. Ja, men jag tror inte att han springer så mycket snabbare i alla fall. Håller du med mig? Så det är ju helt underbart, därför att det är ju samma. Det är, jag är liksom mer beroende av att jag ska kunna. Så när jag släpper taget så tänker jag på när jag skulle lära mig simma. Och då så säger min simlärare, Christian, du måste släppa taget. Och säger, då sjunker jag. Hur knäpp får man vara som lärare? Så tänker man ju en liten kille. Jag var 6 år och sen var jag 7 år och sen var 8 år och gick inte så bra. Jag simmar under vattnet. För då kände jag, då går det bra. Men över vattnet gick det, då vill jag stoppa i fötterna. Och så tänkte jag att om jag har simskola på det grönda, då kan jag simma så här. Och så går jag samtidigt. Alltså det är ju en underbar teknik. Om det inte var bara att andra ser att jag fuskar. Och jag tror att innan vi kommer till nästa nivå, hur är det nu? Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Han sa till mig, har du sett det du människobarn? Sen förde han mig tillbaka på flodens strand. När jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. Då sa han till mig, detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir sönt. Överallt i den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna, det blir mycket talrika. Ty när detta vatten kommer dit, då blir vattnet sönt och allt får liv där strömmen rinner ut. Fiskare ska stå ut med den från en gedi ända till en Eglajim. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Där ska det finnas fiskar av olika slag och i stor mängd. Alldeles som i stora havet. Men det gölar och dammar som finns där blir inte sönda. Utan de ska tjäna till saltberedning. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt. Ty deras vatten kommer från helgedomen. The sanctuary som vi sjöng om här. Vattnet kommer ifrån helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Alltså, vad är det som händer när vi som enskilda kristna, när vi som församling låter den helige ande liksom ta tag i våra liv och vi flödar med den helige ande? Vi måste liksom låta elementet bära oss. Alltså inte radiatorn utan liksom själva elementet, vattnet. Hänger ni med vad jag menar? Det ska bära oss. Vi ska inte bära elementet. Den helige ande bär oss. Och när den strömmen kommer, när det blir liksom vattennivå över huvudet, vi måste simma. Då flödar vattnet ifrån församlingen, ifrån våra liv, ut till folkhavet. Som är människorna som ännu inte känner Herren. Och då får de liv. Jag kan tänka dig som om det var döda havet här. Och så kommer det vatten från Gud. Och så blir det fiska. Tänk, har du hört någon fiska i döda havet? Förmodligen är det inte så mycket fisk man får. Det är så dött. Men när andens ström kommer in i människors liv. Det spelar ingen roll hur dött det är i Göteborg. Hur dött det är i Sverige. Hur dött det är i andra länder. Hur dött det är i grannarnas liv. I våra vänners liv. I våra egna liv. Om strömmen från Gud kommer. Då övervinner den och ger liv. Halleluja! Och det börjar med att vi tror på Jesus. Som skriften säger. Det börjar med att vi låter oss fyllas av den helige ande på nytt och låter honom ta över. Inte bara lite ytligt. Inte bara att vi böjer knän. Halleluja. Inte bara att höfterna halvvägs. Utan allt kött kommer in under Guds inflytande. Det är det livet som Gud har kallat oss till. Hur lätt är det? Det är ju underbart. Tar jag bara några år som kristen sen så bara ligger man och flödar där. Nej, det är varje dag. Det är varje dag. Den heliga ande är 24-7. Vi kan inte leva på de meriterna som var förr. Du kan inte leva på den väckelsen, den andutgjutelsen som var när du var ung. Eller när jag var yngre. När man liksom flödade med Gud och man skrattade och man grät och man hoppade och man dansade. Och man prisade Gud nätterna igenom. Det är färskvara. Och den helige ande vill att vi blir fiskade allihop. Oh! Tänk om den helige ande, ja, jag ger dig en liten skvätt. Och så får du sitta här och du kan komma på något möte ibland och se till att du värmer upp just den bänken. Ja, men så är det inte med den helige ande. Ja, men du får också en liten skvätt i knäna. Du kan få liksom säga någonting gott till någon människa någon gång. Du kan hjälpa en gammal tant över gatan. Alltså det är ju en skvätt också. Den helige andes nivå är att vi ska göra lärjungar som gör lärjungar. Att vi ska tala profetiskt in i människors liv. Att vi ska komma med tröst och uppmuntran och ord i rätt tid. Att vi ska berätta att vi har en levande frälsare. Att vi får bönesvar här och nu. Att vi får se våra egna barn och barnbarn och andra runt omkring. Inte bara bli frälsta utan få frid. Halleluja. Hoppas att jag predikar in i ditt liv. Jag predikar in i mitt eget liv i alla fall. Och jag talar om min nivå av den helige ande som har gett mig en sån törst den här sommaren. När jag har sprungit där och bara märkt att jag bara springer och springer ut från det långgrunda. Och så springer jag och så vet jag att jag springer tills jag bara ramlar. Och när jag har fallit där i havet så låter jag bara elementet bära mig. Och så gör jag de här simtagen, känner jag. Nu simmar jag i strömmen. Nu simmar jag i strömmen. Det är ju mycket lättare än att springa. Men om du bara vill ha kontrollen, då kommer du att förlora det syfte som Gud har tänkt med ditt liv. Ja, du kommer att ha tron kvar. Du kommer att vara frälst. Men du kommer ju inte in i det flödet där livet ifrån dig skapar liv och tro i andra människor. Och det blir frukt. Och det blir helande. Och det blir läkedom. Är det någon som vill att nivån ska höjas av heligande? Är det någon som vill det mer än amen? Är det någon som vill det mer? Ja, ja. Är det någon som vill det mer än okej då? Är det någon som vill det mer än jag kanske ska byta predikan här? Jag scrollar. Kanske finns något annat som är mer sött och gott för mig. Alltså den helige ande. Han vill ha tag i oss. Och han vill föra oss dit för att ge andra liv. Halleluja. Det här var ingenting för göttegrisen. Det här var ingenting för den själviska naturen. Det här var någonting som Gud har tänkt för dig. Utifrån Johannes evangelium, utifrån Hesekiel 47. Och nu kommer lovsångarna fram. De är lite på alerten idag. Och så ska de fortsätta att dela sången och musiken. Och prisa Gud tillsammans med dig. Och jag vill också be en bön med dig. Som har den här törsten och längtan. Jag vill be den bönen tillsammans med dig som inte är nöjd med dig själv men som är tacksam till Gud för att han har gjort någonting av ditt liv. Men du bara säger, jag vill att den helige ande får mer utrymme i mitt liv. Jag vill påverka andra mer. Jag vill bära mer frukt. Jag vill vara mer till läkedom. Jag vill ta med mig själv. Jag vill ta med min familj. Jag vill ta med min husgrupp. Jag vill ta med min församling in i en ny nivå av den helige ande. Jag vill göra det. Hur då? Att jag dör bort ifrån mig själv. Och så gör han ett verk. Vill du dö bort ifrån dig själv? Vill du bara att det ska vara mindre kött som syns? Vill du inte bara doppa huvudet lite snabbt eller försöka själv stoppa ner fötterna utan slappna av. Säg, jag tror på dig Gud. Jag tror på dig heligande. Från och med nu så flyter jag med den strömmen som inte är min egen känsla utan som är andens liv. Från och med nu så låter jag den heligande döda kroppens gärningar. Den heligande döda det som är den gamla natur. Det som kanske är skvaller, förtal, att du missdömer andra människor, talar illa saker om både Gud och dig själv och andra. Eller att du bara dömer helt enkelt, som det är rätt ofta nu, även inom våra kretsar. Jag säger, Gud, jag vill inte ha det. Jag vill tala liv. Jag vill tala tro. Jag vill tala så att Jesus Kristus blir förhärligad. Jag vill att andra människor ska säga halleluja när de har varit med mig. Jag vill att andra ska höra om vittnesbörd om din härlighet idag. Vill du vara med i det här? Ska vi stå upp och prisa Gud med teamet här? Varsågoda. Tack Jesus. Tackar dig Herre för att du gör det just nu. Tackar dig Herre för att du gör det i våra liv. Du vet alla de som ber med mig just nu. Du vet alla de som kopplar på nu. Tacksägelse i lovsång. Du vet de som just nu låter vattnet stiga. En nivå till, en nivå till. Eller den som kanske bara varit åskådare. Inte ens tänkt med vattnet är kallt. Eller vattnet är för obehagligt. Eller jag vet inte vad det är för botten i det här havet. Men de ska börja gå ändå. De ska sluta vara åskådare. Och så ska de sträcka sig mot dig. Och uppleva att det flödar på nytt av heligande. Och det ska komma en förnyelse i ditt liv. En förnyelse i ditt liv som inte beror på dig. Men som beror på att Gud vill någonting med dig. Gud vill någonting med dina vänner. Gud vill någonting med din familj och din stad. Så låt honom göra det just nu i Jesu namn. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!